I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänker ju verkligen på folk i min omgivning när man hör de här dragen. Och nu ska jag inte säga så, men jag tänker även om mig själv.
Ja, jag vet!
Ja. Välkomna Mike och Lisbeth till podden.
Tack så jättemycket, vad roligt att få vara med i eran podd.
Men superkul att ni är med, det ska bli så himla, himla intressant. Det var så extremt efterfrågat. Men en kort brief om er båda egentligen.
Vill du börja?
Du kan börja, varsågod.
Okay,
Vi tjafsar alltid lite.
Ja, just det. Vem ska börja? Jag ska säga, mina fötter och rötter finns egentligen i underhållningsbranschen. Jag kommer ju därifrån, så att min professionella bana så började med sång och musik. Jag var ute och spelade och sjöng i många, många år. Och sedan så ledde det till att jag faktiskt gav mig upp på ståuppscenen. Och över ett decennium så var det mitt jobb, att turnera runt Sverige och köra stand-up comedy. Sen så ledde det i sin tur till en föreläsningsverksamhet som fortsätter nu med också, och utbildningsverksamhet. Och sen min akademiska utbildning är retorik och också ledarskap och coachning bland annat. Men anledningen till att jag överhuvudtaget står på scenen och håller på, det var ju musiken som från början, eftersom jag började väldigt ung och spela. Och
I Solna,
ja. Det var väldigt mycket musik.
Många musiker och artister.
Många musiker kommer därifrån, hängde med Tommy Nilsson och sådana här personer som också var verksamma samtidigt där. Så att det var det som ledde in på den banan, och sen så har det utvecklats helt enkelt, och vi började skriva böcker och sådär också. Mm. Det var en korta versionen.
Ja.
Jag är en sån här småstadstjej från början. Mm. Och i småstäder kan det ju vara lite lugnt och alla vet vem alla är ungefär. Och jag är väldigt nyfiken av mig, så jag flyttade väldigt raskt efter gymnasiet upp hit till Stockholm. Och nyfiken på så sätt att jag ville bli arkeolog och leta efter hemligheter och sånt som var gömt och så. Och jag satt också när jag var liten väldigt ofta med vuxna och lyssnade på dem och alla spännande saker de berättade om. Så det här med beteenden och psykologi och det har legat mig väldigt varmt om hjärtat, vilket ledde in mig till att, jag tror 5 gånger har jag väl varit i haft chefsrollen, och jag har varit HR-chef och så vidare. Vilket är mycket med beteenden. Jag kunde också se alla fallgropar som många chefer och ledningsgrupper, jag har ju suttit i många ledningsgrupper då, går i. Man tror att det ska fungera med väldigt forskningsburna verktygen och metoder och processer. Och det gör det, om allting är normalfungerande. Men vi intresserade oss ganska tidigt då för de mörka beteendena. Mm. Och därav, vi har ju skrivit sammanlagt, tror jag, 8 eller 9 böcker nu. Jag håller inte rätt på det längre.
Väldigt många.
Väldigt många. Och 4 faktiskt om mörka beteenden. Alltså om psykopater och psykopatiskt beteende. Och då har vi samarbetat med forskare i hela världen. Vi försökte med dem i Sverige. De gav kalla handen, flera stycken. De ville inte. Det var väldigt, känsligt ämne när vi började skriva om det. Det fanns inte så mycket böcker och man pratade inte om det. Man satt inte i tv så mycket och pratade om det. Men då gick vi på de internationella jättarna istället. Och de var ju, tog emot med öppen famn. Vilket gjorde att vi lärde oss så sjukt mycket. Och de peppade oss Så då har det blivit 4 böcker.
Sen ska man väl säga att de svenska, ja, några svenska hoppar på sen. Ja, och det var absolut ju väldigt kul, så att vi fick, har fått hjälp av några sådana också.
Fantastiska forskare, verkligen.
Gud vad kul. Men hur kommer det sig att ni har väldigt olika bakgrund? Hur kommer det sig att ni startar den här resan tillsammans?
Ja, i år så har vi levt varit tillsammans i 40 år.
Gud,
vi har 2 barn och vi har 4 barnbarn. Vi brukar inte berätta sådana här saker.
Nej, för det var ju en fråga vi ställde varandra.
Ja. Vi håller jättemycket föreläsningar, ledarskapsutvecklingskurser. Och ja, vi gör allting tillsammans kan man säga. Och vi har alltså levt i 40 år tillsammans i år.
Gud vad kul, grattis.
Ja, men tack.
Ja, tack.
För det vi har ju märkt, vi har ju ställt frågan till våra följare. Och lyssnare. Och egentligen så, man har ju inte jättemycket kunskap egentligen om vad en psykopat är.
Nej, definitionen av psykopat är väldigt komplex. Eller det är liksom väldigt många olika uppfattningar folk har.
Och speciellt kvinnliga psykopater. Vi talar ju oftast om de manliga.
Yes.
Precis, och det där stämmer ju. Och det var ju också det vi upptäckte. Vi har ju samtalat och intervjuat med 100-tals drabbade. Och förutom alla forskare vi samarbetar med så har vi ju också pratat med ganska många psykopater. Men det är en spridd uppfattning, det är det verkligen.
Bara för att man inte gillar någon eller man tycker att den verkar jobbig, så är man en jäkla psykopat, slänger man ur sig. Så, men alla människor som beter sig illa är ju inte psykopater, och det är viktigt att förstå skillnaden.
Precis. För många som har skrivit är ju att de är dåliga människor, inte har sympati eller empati. Men även att de är väldigt bra på charma och manipulativa. Det är liksom det främsta som folk har skrivit egentligen att de är. Och det ska bli superintressant att höra liksom vad en psykopat liksom egentligen är och vad kärndragen är.
Ja, precis. Vad är kärnan i det hela som egentligen utgör en psykopat?
Ja, men vi kan ju ta några av kärnbeteendena. Och då har vi ju det här första, nämligen känslokylan. Och känslokylan, det är väl den som är de allra flesta som hör av sig till oss. Det hör av sig människor till oss varje vecka, skriver brev, mejlar, ringer och så vidare och får rådgivning också. Och känslokylan är väl det som de flesta säger, den kan man inte förstå. Hur kan de å ena stunden vara fantastiska, höja dig till skyarna och ge så mycket beröm och det. Å andra sidan kan de vända på det där och bli fruktansvärda. Så känslokylan är ju ett av kärndragen i det psykopatiska beteendet.
Och det är det människor möter när masken faller av. En av de första liksom viktiga böckerna heter The Mask of Sanity, alltså förnuftets mask ungefär. Och så att de kan ju framstå som mer förnuftiga, mer trevliga, mer inlyssnande och inkännande än en normal person. Och därför blir det sån otrolig kontrast när masken faller av och känslokylan är total.
När vi har samtalat med psykopater så vill de gärna framhäva lite av det här, att man ska bli rädd och den här känslokylan kommer verkligen fram. De kan till exempel, fick vi det här, de vill gärna visa upp och skryta med att de har fått diagnosen. Eller,
ja, de som har fått den här diagnosen.
Ja, liksom att det är ju inte en diagnos så, men att de har diagnostiserat med de här delarna. Och då vill de gärna skryta med det och så skrämmas lite och säga, blev ni rädda nu? Jag kan skicka utlåtandet så får ni se. Men framförallt så tycker psykopaten att den känslokyla de har som drabbar en andra, de tycker de förtjänar det.
Det är oftast det man har hört, det här att de är otroligt charmiga och trevliga. Och sen kan det ta väldigt lång tid innan den här så kallade masken trillar av. Och det måste vara så otroligt svårt, jag kan tänka mig, i både förhållande oavsett vilken typ av relation. Att de ändå har haft den här sidan och sen en dag, är det liksom från en dag till en annan som den här masken trillar av?
Ja, de kan ju inte, de kan inte hålla masken hur länge som helst.
Sen finns det ju tecken. Och det, om man lär sig mer om det här, så det var ju mycket därför vi ville skriva de här böckerna också. och har kurser också. Så att när man lär sig det så kan man ju tidigare upptäcka tecken på att det här står inte rätt till. Mm. Och då blir naturligtvis inte chocken lika stor. Men det är väldigt svårt eftersom den här charmiga människan kidnappar egentligen belöningssystemet i hjärnan. Och det är så starka känslor, om vi nu pratar en kärleksrelation till exempel, så blir det så starka känslor så att man nästan blir beroende av det. Och då vill man inte riktigt se sanningen. Vi människor är ju funtade på det sättet. Så då silar vi bort kanske små grejer som händer, som ja, det var nog bara en tillfällighet och så vidare. Men det är då tidiga tecken på att, oops, vänta lite nu.
Och hur skulle de här tecknen se ut då, skulle ni säga?
Ja, en sån sak som ofta händer, det är att den här personen som då, om vi säger att det är en fullblodpsykopat, börjar bli nedlåtande mot sin partner på olika sätt. Och det kan vara mikrogrejer, liksom så här, måste du alltid sätta smörkniven på höger sida i byttan? Man kan ju tycka det är en fånig grej, men det börjar där. Och då börjar en så kallad normaliseringsprocess, så att det går gradvis och till slut har man då vant sig vid det här med smörkniven, ja, ja, ja. Sen kommer nästa grej, så ska du ha den där skjortan när du går ut, jag vet inte. Och till slut så kan det komma att den säger att den andra personen är helt värdelös, alltså det blir en gradvis ökning i det här. Lite kokande grodan, jag känner till kokande grodan-analogin.
Nej.
Om man har en kittel med varmt vatten och försöker man släppa ner en grodan, kommer den liksom tänka, shit, här kan inte jag vara, jag hoppar iväg. Men lägger man grodan i kastrull med kallt vatten och så höjer man temperaturen gradvis, då hinner den inte märka det, för sen är den kokt. Det är ganska hemskt. Men det är liksom en bra bild av vad som kan hända.
Men jag tänker, kan man inte ha psykopatiska drag men inte vara psykopat? Jag menar, det är ju många som pratar om relationer där det är där främst män då beter sig på det här viset.
Ja, destruktiva.
Ja, det destruktiva. Men behöver det betyda att man är en psykopat för det?
Nej, det behöver det inte göra, utan det finns ju grader, gradskillnader på det psykopatiska beteendet. Och som Mike sa här, man kan ju vara då en fullblodspsykopat. Och forskarna, de är ju lite oense som alltid. Och då säger de, mellan 0,5-3% någonstans av befolkningen är psykopater. Alltså fullblodspsykopater. Sen pratar vi ju också väldigt mycket om psykopatiskt beteende. Vilket ställer till det enormt mycket, även fast man inte är en fullblodspsykopat. Jag tänkte, du kan väl berätta om skalan?
Ja, för att när man ska bedöma det här, så om man ska göra en professionell bedömning på en psykopat, så ska det göras av en kliniker som dels gör en så kallad semistrukturerad intervju med den här personen. Och sen skattar man då utifrån en skala där det är 20 punkter som man bedömer, och de här kan då få en poäng från 0, 1 eller 2. Så att full poäng är alltså 40 poäng på den här, och har den här personen 40 poäng på den här listan, då kan man i princip räkna med att det är en typ seriemördare, alltså en riktigt läskig, farlig person. Men gränsen då för klinisk psykopat, det går vid 30 poäng internationellt, och av någon outgrundlig anledning 28 poäng i Sverige. Jag vet inte varför det är så.
Okej.
Så vi är värre här. Det räcker med 28 för att vi ska...
Ja.
Men sen är det precis som ni säger, att man kan komma upp... Vi säger att man har en av forskarna som vi pratade med som sa att jag skulle inte ens dejta någon som har 10 poäng på den här skalan. För det kommer
Peter
bli...
Jonasson.
Peter Jonasson, ja. För det kommer bli så otroliga problem i den här relationen.
Men så att om du får in en person i ditt liv eller på jobbet som kanske har 14 poäng... så ställer de till väldigt mycket oreda. Och det är alltid beteendena som stökar till det för oss. Ja, nu gör jag så här då, situationstecken, normalfungerande människor. Så det är där man behöver ha fokuset och vara observant och kanske dokumentera, vad är det för beteenden, om vi börjar undra lite och tycka att någonting är konstigt.
För jag kan säga att jag har varit runt en sån person som är väldigt strategisk i hur den tar val och väldigt manipulativ. Men det svåra har ju alltid varit hur jag ska förhålla mig till det. För att man vill inte vara på god fot med de här personerna också. För man är lite rädd liksom, för dem. Mm. Hur skulle ni säga att man kanske ska bete sig eller förhålla sig till såna här personer?
Om man då börjar se liksom tecken på...
Men om vi fortsätter lite och jag ska svara på din fråga med där. Med kärnbeteendena så ingår ju till exempel brist på ånger och lögnaktighet.
Ja, men alltså om det är så att, om det är så att du märker att den här personen är manipulativ och om man har då en vänskapsrelation eller är tillsammans med sådana här personer eller så. Så finns det en låt med Iron Maiden som heter Run to the Hills. Kan man avsluta den där relationen så är det bästa. Det är ingen bra relation där man måste tassa på tå och anpassa sig. Det är inte sunt. Utan då är det bättre att lägga ner det. Så, jag får inte irritera den andra personen för då blir det jobbigt ikväll. Mm. Alltså bara det är ju ett varningstecken på att något inte är som det ska. Behöver inte vara en psykopat för det.
Men just det där med att de har ingen ånger, alltså de har brist på ånger i och med att man pratar om kognitiv och affektiv empati.
Mm. Man brukar säga att det finns två sorters huvudsorter av empati. Mm. Det finns kognitiv empati och det betyder att jag kan förstå intellektuellt att en annan person är ledsen eller glad eller har ont. Och sen finns det affektiv empati där jag kan känna den här personen också. Jag känner mer den här personen. Alltså, oj,
och det, gör
det är nästan
ont,
så att det är ont liksom. En själv när man ser någon ramlar och slår sig eller är ledsen eller så. Och psykopater har då ganska välutvecklad kognitiv empati. Så de förstår väldigt väl hur andra personer känner sig. Mm. Men de har ingen affektiv empati. Så de känner ingenting. Mm. Och det betyder att om de ser en annan person som är ledsen så är det inte deras första tanke hur kan jag hjälpa den här personen. Deras första tanke är hur kan jag utnyttja den här situationen. Och det är två helt olika liksom, förhållningssätt i livet. Och det innebär det är det som gör att de är farliga också. Därför att de kan alltså läsa av andra människor på ett helt fantastiskt sätt ibland. Men utnyttjar det bara till sin egen fördel.
Men vi andra har ju väldigt svårt att ta till oss det här beteendet. Vi förstår dem lika lite som de förstår oss.
Mm.
Så de kan ju göra fruktansvärda saker mot djur, mot barn, mot människor. Alltså utan att känna någonting.
Och det är liksom drag som kan komma ganska, jag tänker på så här, betydligt yngre som kan ibland njuta, just när vi pratar om så här med djur och så vidare och tortera. Är det drag som kan komma då tidigt hos folk, de här mer psykopatiska dragen då?
Yes.
Ja, de har ju liksom en oräddhet och en impulsstyrdhet. Det är också kärnbeteenden. Och den här oräddheten och impulsstyrdheten, det gör ju att de vill att det ska hända saker hela tiden. Ska du berätta om...
Ja, alltså det, vi
Mike älskar att prata om hjärnan.
Ja, även dopamin känner ni till. En av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnan som gör att vi kan planera framåt och vi känner oss glada när vi får dopamin och sådär. Psykopater har då högre nivåer av dopamin, många av dem i alla fall, från scratch så att säga i sin hjärna. Vilket betyder att de måste ta i mer för att känna någonting. Så att jag åkte sån här ziplinebana här om veckan och det var spännande och äventyrligt för mig. För en psykopat så är det liksom ingenting. Då måste de liksom hoppa fallskärm eller någonting för att det, helst utan fallskärm för att det ska liksom kännas. Och nu överdriver jag lite. Och det här gör att de tar i när det ska hända grejer. Och det här är också det som gör att det i början kan man säga, åh vad spännande det är att hänga med den här personen som hela tiden ser till att det händer häftiga grejer och drar med mig på äventyr och sådär. Men sen kommer alltid en ganska hemsk räkning som man får betala för de äventyren som man får vara med den här personen. Men det är tillbaka till det som du sa där att det tidiga tecken på psykopati det är barn som är grymma mot djur till exempel.
Och helt orädda kan
man vara. Just orädda på ett onaturligt sätt. Men man får ju inte diagnostisera barn utan 15 år går ju gränsen 18. För... Nej, 18 till och med det, som gränsen går där man får göra. Och det här är väldigt kontroversiellt. Men de forskare vi har talat med säger att man kan redan på en treåring se tecken på det här.
Mm.
Det behöver inte betyda att den här personen utvecklar en fullskalig psykopati. Men det är varning på detta. Och om då den växer upp i ett hem som inte är bra, Och det här är ju också en ärftlighetsfaktor i det här. Så det är ganska stor risk att den har ena föräldern har det här. Då kommer den att utveckla psykopati också.
Så att det är ju föräldrar som har hört av sig till oss under alla de här åren. Och till exempel varit livrädda för sina barn. Eller sitt barn. Som de har frågat, kan den ha de här psykopatiska dragen? De har liksom klippt av håret på dem. Så de får liksom låsa dörren på natten. För att våga sova. Eller syskon som är livrädda för sina systrar eller bröder och vad det nu kan vara. De är ju patologiska lögnare. Mm. Så att om man ställer dem mot väggen och säger, men du, de kan ljuga på ljuget så att säga. Och de kan ljuga så fantastiskt att man blir alldeles förvirrad. Men när de manipulerar så använder de ju väldigt mycket att de ljuger. Men då börjar med manipulation.
Ja.
Och sen är det hot och sen är det våld. Men just manipulationen också, den kan ju ske i olika steg genom hur de ljuger. Och gaslighting är en djävulsk manipulationsmetod som Mike är expert på. Ni alltså inte till... göra det själv.
Men... Nej, jag hoppas inte.
Jag hoppas verkligen inte.
Ja, men ni kanske känner till begreppet.
Jajamän.
Det var ju ett sånt här nyord faktiskt för i år också som kom. Det här att man får en andra personen att tro att det är den det är fel på helt enkelt. Och till slut så litar inte den andra personen på någon annan än förövaren själv. Mm. Och det är ju målet.
Hjärntvätt.
Det är hjärntvätt och isolering blir följden av detta. För man vågar inte träffa sina kompisar kanske. Och, sådär.
Och det här, den här hjärntvätten kan ju ske dels par. Att man är i en relation, en parrelation. I en familj, att det utförs det här gaslighting. Men det kan också vara på en arbetsplats. Eller i ett helt land, i en organisation. Mm. Alltså det finns ju psykopatiska organisationer som man pratar om också.
Mm. Ja, men det är ju väldigt, väldigt stort. Ja, och man har inte så mycket information egentligen.
Nej, jag tänker den här stegen då, liksom som du säger, det är manipulation och sen så går det över då till våld och så vidare. Är det samma typ av steg för både kvinnor och män? För som sagt, man tänker ju i första hand, eftersom all forskning i princip handlar om män i destruktiva relationer och så vidare. Ser det likadant ut för män och kvinnor, hela den här utvecklingsprocessen, om man ska säga?
Men först kan vi väl säga att det här som Mike berättade om med skalan och hur man mäter och så. Mm. Den är ju utformad på män.
Mm.
Av män för män.
Av män för män.
Som är så mycket annan forskning tyvärr.
Ja, och det innebär ju att de kvinnliga psykopaterna och de med starka psykopatiska drag, de går ju liksom under den radan.
Mm.
Så de får ju inte den stämpeln, eller vad man ska kalla det för, på sig.
Är dragen liknande?
Dragen liknande, ja absolut. Men de uttrycks på olika sätt.
Ja, det gör de.
Mm.
Det är det som är skillnaden, och i den mån en kvinnlig psykopat får en diagnos kan det ofta bli fel. Så att då säger man att det här är en borderline person eller en bipolär människa. Så börjar man medicinera den här personen, men det hjälper ju inte alls. Mm. Eftersom psykopati är en personlighetsstörning.
Mm. Det är inte en sjukdom.
Men man kan säga så här, att de kvinnliga psykopater som då kommer till våldsfasen kan vara minst lika våldsamma som de manliga. Men de kanske dröjer längre med att komma dit och använder andra manipulationstekniker.
Och sen tar deras beteende sig lite annorlunda uttryck ibland. De använder mer flört och sex till exempel än vad männen kanske gör, även om de också gör det. Man brukar kalla dem för någonting som heter drama queens.
Ja, de brukar ofta ha del av en annan personlighetsstörning helt enkelt, som heter histrionisk personlighetsstörning. Och det är i korthet drama queen. Alltså en person som verkligen gillar att... Det tangerar också narcissism kan man säga, så att man vill verkligen stå i centrum, och så får man inte stå i centrum så man är beredd att göra nästan vad som helst för att få behålla fokus och vara i centrum. Kan också spela ut emotioner på ett väldigt dramatiskt sätt. Alltså gråta på beställning helt enkelt, om det är så att det tjänar den här personens syfte. Och,
ta tillbaka allting och säga förlåt och komma med blommor och så. Men det finns bara ett syfte, de ångrar sig inte, utan det är för att få det de hade som de kanske håller på att förlora.
Och på en arbetsplats så kanske är extravagant klädsel, utmanande klädsel liksom för att dra också uppmärksamhet till sig. På ett överdrivet sätt. Alltså det är det som gör att man kan börja tänka att det kan vara något.
Precis, för man ska ju tänka på också att en psykopat är ju tränad sedan barnsben på att manipulera. Och så även de kvinnliga. Och där berättar ju James Fallon för dig om små flickor och hur de spelar redan där.
Ja, han kunde se det på, även på små flickor som liksom börjar redan. Alltså någon sorts hypersexualitet väldigt tidigt för att manipulera grabbar då i samma ålder. Och det är ju väldigt ovanligt. Ser man det så är det också någon typ av varningstecken. Men återigen, det är väl inte sagt att detta kommer bli eller är en psykopat. Men man bör hålla ögonen på sån person om man ser det här.
Och om man då skulle se det, alltså vi säger hos, vi kan tänka som föräldrar, är det ju otroligt svårt att ens vilja tänka i de banorna överhuvudtaget. Men om man då skulle se de här tecknen och ändå gå i vägarna åt att okej, vi ser dem, vi har insikt i att de finns där. Vad gör man med det? Alltså, är det bara att hålla koll och se hur det utvecklas, eller vad gör man egentligen?
Ja, alltså, är det på en extrem nivå så först och främst handlar det om någon sorts acceptans av att vänta, vi måste ta hjälp. Mm. För det är det man måste göra. Och när det gäller barn då så måste man ju ta hjälp av psykiatri helt enkelt. Och det är inte så lätt. Sen är det, gäller det också att föräldrarna har självinsikt här. Men det kan ju vara så att två till synes normala föräldrar kan få ett barn med psykopatiska drag. Det finns.
Mm. Mm.
Och vi har ju samarbetat bland annat med James Fallon som är neuropsykiatriker och har forskat otroligt mycket och skrivit böcker om psykopater.
Mm.
Han har ju berättat otroligt mycket under hur det har varit under hans uppväxt. Dels med föräldrarna, med kompisar och med hans bror som han har verkligen dragit in på farliga saker.
Vi kanske ska berätta det då, att James Fallon själv har alltså psykopatiska drag. Han upptäckte det av en slump när han höll på att forska på det här, att han själv hade en hjärna som var benägen för psykopati. Och sen så gick han hem till sin fru och frågade bestört, tycker du att jag är psykopat? Absolut, sa hon. Men han har inte utvecklat den här kriminella sidan, utan men han kan berätta hur han då liksom tycker om den här spänningsdelen och tog med sig sin brorsa till en grotta i Afrika som han tyckte var spännande. Och inte förrän de kom ut härifrån så berättade James för sin brorsa, du vet att det här är den grottan där fladdermössen som började sprida SARS, det är där de hänger. Hans bror fick en chock.
Hans
barn tog han ut där det fanns mycket hajar och sånt där. Han tyckte att de skrek av förtjusning, men de skrek av rädsla. Han är självmedveten om de här, och det är inte så många psykopater som är det. De vet ju inte att de är psykopater i vanliga fall, om man inte har fått en diagnos inom kriminalvården till exempel.
Men skulle man då säga att en psykopat eller som har psykopatiska drag, den njuter mer av att faktiskt få med fler på sitt spår? Eller det är väldigt individuellt?
Alltså, de gillar att spela på andra människor.
Mm.
Det är en njutning för dem. Att se hur andra kan dansa efter deras pipa.
Mm.
Så att det är som någon sorts demonregissör liksom, som tycker om att skapa olika konflikter och grejer och se vad som händer där. Det är en sån sak som skapar njutning.
Och som man ska vara väldigt observant med. Till exempel på företag. Vi har ju varit inne i många företag och hjälpt till med stora konflikter. Där inte de här vanliga konflikthanteringsverktygen fungerar. Och så ser vi, nej men här är någonting annat. Vi måste jobba på annat sätt. Det är väldigt många som råkar ut för det här i bostadsrättsföreningen.
Men alla sådana där sammanhang där det kanske är lite rörigt och lite ostrukturerat och så, det passar psykopaterna jättebra. De dras till sådana organisationer.
Kaos.
Och av någon anledning så gör bostadsrättsföreningar, trädgårdsföreningar har vi fått hjälpa till.
Men framförallt så gillar de kaos, och det är ju bara att titta över världen och så vidare.
Mm.
Och på arbetsplatser och så vidare. Var är det kaos? Och där det är stort kaos, där kan du säkerligen hitta någon med starka psykopatiska drag, om de inte är en fullblodpsykopat.
Mm. Men en väldigt stor liksom, topic som många pratar om, det är ju Tinder-svindlan på liksom, Tinder. Och jag tänker att Tinder generellt borde ju vara väldigt bra ställe online dating att hitta kaoset.
Vår senaste, näst sista bok, den heter ju Psykopater online och hur det blir vid dating. Vi har specialstuderat det. Och Peter Jonasson, en av forskarna som vi jobbar med, som är från Australien, Han säger att, vad är det han säger om framtiden och poolen med...
Nej, han sa så här att om den här utvecklingen fortsätter då på Tinder och andra datingappar så kommer vi inom en väldigt snar framtid simma i en pool av rovdjur.
Ja.
De här, det är som gjort för de här personligheterna.
Mm.
Det är lätt att fejka sin profil. Det är lätt att liksom framställa sig på ett särskilt bättre, tilldragande sätt.
Mm. Man kan ha många och jobba med samtidigt.
De kan jobba med många samtidigt, precis. Mm. Och då, då får de en kick av det också. Bollar med 10 stycken på en gång. Sådär. Det gör att det är en väldigt väl anpassad miljö för den här typen av personligheter.
Mm.
Men man ska veta att de är ännu mer manipulerande och framgångsrika face to face.
Men man kan ändå se när det gäller dating och sådär, till exempel hur de använder språket. Och det har vi ju jobbat med Michael Woodworth som jobbar med FBI. Du kanske vill berätta, du som pratade med honom, just om det här, hur de använder språket vid dating och så.
Ja, alltså överhuvudtaget så tittar man på om man pratar med en psykopat, man sitter i samma rum som en psykopat och de drar ofta igång och det är mycket gester och det är trevligt och det är så här engagerande och då är det extremt svårt att avkoda det här. Men om man ber en sån här person skriva saker så upptäcker man ganska stora brister i språket. Saker som inte hänger ihop, säger emot sig själva, kan ha ett ganska dåligt, till och med aggressivt språk som inte är normalt i textsammanhang. Så han har jobbat med både kanadensiska polisen och FBI och försöker att man ska jobba med textförhör istället när man tror att det här kan vara en psykopat. Därför att sitter man i samma rum så kan de manipulera skjortan av precis vem som helst. Till och med de erfarna forskarna som vi har pratat med, både svenska och i Kanada, säger det att men jag gick in här och tänkte att jag kan ju de här grejerna. Men kommer ut därifrån och tänker så här, nej men han var nog oskyldig i alla fall.
Ja. Har de ändå domen i handen där det står alla fruktansvärda saker. Alltså det är ju seriemördare och allting, men de tror inte på det när de går ut där. Och Michael han sa sist här, nej men vet du, jag måste ju liksom duscha och ta ett glas vin och komma in tillbaka till den vanliga världen.
Ja.
Men det jag ska säga då apropå dating-delen där då, så är det ju textkommunikation som det inleds med. Det man ska hålla utkik efter det är att psykopater har en förmåga att gå väldigt direkt och rakt på. I stil med första meddelandet skriver, kom över om en halvtimme och duscha med mig. Alltså det är så här, den typen av direktspråk. Eller också väldigt snokigt, alltså väldigt snabbt. Alltså ta reda på saker om dig som de sen kan använda för att manipulera.
Och är man en person som är generös, som ofta är väldigt öppen och sådär, då är ju rådet att ta det lite försiktigt.
Men jag tänker, är det inte väldigt vanligt att man blir väldigt, att man tycker om det, den här uppvakningen och att någon är nyfiken på en och det är därför man ofta liksom hamnar i sådana situationer, eller många gör.
Absolut. Men det man kan göra tillbaka är ju att ställa frågor om känslor och så vidare. Alltså det behöver inte vara, älskar du mig? Men, liksom, men hur kände du då när du gjorde så? Du kommer inte få några svar som har med känslor att göra, utan du får bara en uppradning av saker. Ni kan googla på nätet, så finns det så här förhör med psykopater. Och då kan man se hur de berättar om mordet, ungefär som om de åt en hamburgare.
Då kommer jag be folk börja förklara mera, förhöra dem.
Ja, det är otroligt intressant med olika. Jag har ju hört, stämmer det liksom att det är oftast högt uppsatta chefer, alltså finns det någon typ av statistik på även så här inom yrken och så som de...
En av fem i chefpositioner, stämmer det?
Ja, man brukar säga att...
Om man säger där att det, är de ju oense också.
Men om de säger att, man brukar säga att kanske uppåt 4%, om man säger att det är 1-3% hos de flesta, så kanske uppåt 4% när det gäller högre chefer och så här. Det är lite av en myt faktiskt, för man kan ibland misstolka det också. Det finns ju hårdföra chefer som inte är psykopater, kanske inte särskilt trevliga heller, men psykopater har en förmåga att ta sig upp i organisationer. Dock så blir de ofta till sist avslöjade, för att de gör inte särskilt mycket.
De får andra
att arbeta istället.
Ja.
Ja, om det då är att man liksom ser drag hos, i någon form av relation. Finns det någon typ av behandling?
Ja, det beror på om man tänker på för sin egen del, eller psykopaten.
Mm.
Alltså, ja. Om man själv drabbad så kan man ju absolut söka hjälp. Däremot så kan man inte skicka en psykopat på terapi. Alltså det fungerar inte på dem.
Nej.
De blir värre. Därför att de lär sig då manipulationstekniker av den här terapeuten.
Men här vill jag också säga att forskare i Sverige och forskare internationellt har olika åsikter om det.
Mm.
Det har ju gjorts försiktiga försök med en viss...
Ja, det finns i USA något som heter dekompressionsterapi som man har använt på unga brottslingar som har fått diagnosen psykopat. Mm. Och det är Michael Caldwell heter den läkaren som har gjort det. Han har fått försiktiga framsteg, men det är så pass tidigt det här, man måste ju så följa upp de här människorna upp i åldern. Och andra forskare som jag pratar med säger, ja, man kan få temporära effekter, men det kommer inte hålla på grund av att det är just en personlighetsstörning. Så det går ju inte att medicinera för det här.
Det är ingen sjukdom.
Inte än i alla fall.
Och det är ju beteendeförändring man vill ha till hos de här med psykopatiska drag och psykopaterna. Och om man då ger belöning som de brukar reagera på och förändra på, det är ju kortsiktigt. Man måste jobba på annat sätt med beteendeförändring och det funkar inte riktigt. Men det är spännande, James Fallon säger att vi vet bara 5% om psykopater. Så det är 95% till att utforska och det är väl därför vi har blivit uppmuntrade av de forskare vi samarbetar med att skriv, fortsätt att skriva. Och då blev det en kvinnliga psykopater, psykopater online, konsten att hantera en psykopat. Vi har gjort en jättestor utbildning i 5 moduler och 40 lektioner just för att det finns ingenting. Det är unikt.
Mm.
Mm. Och det jag tycker är superbra att ni utbildar folk i det också. För att man vet ju inte så jättemycket.
Ja, men det är ju oerhört spännande. Och speciellt då med fokus också på kvinnliga psykopater. Och även som ni skrivit, psykopater i arbetslivet. Och, alltså områden som man, för som sagt, bara definitionen av en psykopat är otroligt olik på, beroende på vem det är som säger den. Så det är ju verkligen ett område som behövs och vilket egentligen, man tänker inte på att det egentligen inte har kommit så långt när det ändå är en så stor del av folket som har i alla fall psykopatiska drag är det ju många.
Så att då brukar man säga att när vi pratar om psykopatiska drag, då kan det vara upp till 10% av befolkningen. Så jobbar ni på en arbetsplats med 100 pers, så kan det vara 10.
Men jag tänker, då kan man ha psykopatiska drag men ändå vara en bra människa att leva med.
Alltså det är väldigt, väldigt svårt. Ja,
beteendena stökar till det.
Ja, det slår i princip alltid fel sen till slut.
Ja.
Därför att det går liksom inte att moderera de här beteendena som partner heller. Och det gör att man kommer bli bränd. Det finns ju experter som kan gå genom ett minfält till exempel för de har tränat sig i det. Men det är ändå livsfarligt.
Mm.
Ja.
Det är lite samma sak här. Att man ska inte tänka att man kan ändra på en psykopat.
Nej.
Och det är tyvärr där många hamnar och tänker, men med mig kommer det bli annorlunda, tänker man. Ja. För jag kommer att vara så kärleksfull och ta hand om den här personen. Sorry, du kommer också bli utnyttjad.
Mm. Ja. Och isolerad och så vidare och så vidare. De vill ofta ha makt, de vill ha pengar, de vill ha ett hem att bo i som det sköts allting med mat och service. Mm.
De vet också, de drar sig gärna till människor som är omhändertagande, har mycket empati. Alltså de kan känna att den här personen är en sån, och så utnyttjar de det istället.
Mm.
Så att ofta så är det, vi har pratat med Sandra Brown då, en amerikansk forskare som har sett just när det gäller kvinnor, vilka typer av kvinnor som drabbas utav det här mest. Och det är ofta kvinnor med hög utbildning, prestigejobb som advokater, läkare, you name it, och som man tänker att ja, men det är ju smarta personer, de borde väl inte gå på det här. Men de har också mycket empati, tycker om människor, gillar spänning och äventyr. Och så här, öppna människor, tycker det är kul att leva. Och det här kan de liksom lukta sig till och det är perfekta offer för dem, tyvärr.
Helt otroligt.
Det är läskigt och otroligt. Alltså, men riktiga människor känner det då, liksom.
Ja. Herregud. Nu ska jag gå och förhöra folk.
Ja.
Börja med textförhör då.
Precis, det ska jag köra.
Var lite återhållsam. Var lite mer av en observatör. Var lite källkritisk om de berättar vitt och brett om saker. Kolla källorna.
Mm. En grundregel är väl att om det verkar för bra för att vara sant så är det oftast det.
Jag har ju börjat dejta en kille nu. Jag brukar säga sådär.
Det är Saras standardcitat. Det är för bra för att vara sant.
Ja, just det.
Då skulle jag kolla upp lite fakta.
Det blir textförhöret
nästan. Men verkligen.
Otroligt intressant och otroligt viktigt. Jättetacksamt att ni var med och berätta.
Verkligen.
Och vi har ju lärt oss massvis.
Väldigt mycket, så det ska jag ta till mig. Allting har jag tagit till mig.
Vi har så mycket att berätta.
Så kul.
Ja, verkligen. Verkligen. Och det kommer säkert vara många som vill veta. Vi vill veta mer om det här.
Verkligen. Men jättekul.
Tack så jättemycket. Vad roligt att få vara med i er podd.
Men så kul att ni ville vara med. Så vi tackar er båda, Mike och Lisbeth.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vilket dunderavsnitt.
Alltså så sjukt intressant. Jag kan känna mig så lost. Alltså
jag är livrädd. Jag börjar tänka, är jag en psykopat? Är folk runt omkring mig psykopat?
Nej, men jag tänker ju så här. Ja, men det är ju det verkligen man börjar tänka att. Men gud, jag tänker ju verkligen på folk i min omgivning när man hör de här dragen. Och nu ska jag inte säga så, men jag tänker även om mig själv.
Ja, jag vet. Jag pratar med Mr. Hemlighet. Jag bara, jag har en skopat.
Ja, men verkligen. Men otroligt viktigt. För jag kan typ lite så här, inte skämmas, men över att man inte har undrat mer.
Ja. Alltså jag märker ju att jag har ju förmodligen varit med killar som är skopater.
Ja, det men jag...
Du är med mig.
Ja, jag är helt med dig. Och det tror jag många nu när vi sitter och pratar om detta med Mike och Lisbeth är att de känner nog igen sig extremt mycket.
Gud ja. Och är det så att ni där hemma skulle vilja höra någonting specifikt, kanske om kvinnliga psykopater, psykopater i datinglivet, så skriv in till oss. Ni vet vår Instagram, ni vet vår Facebook, inte jag säger, vår mail.
Ja, och för er som inte vet, så på Instagram är det Du skämtar podcast, och även vår mail då, där kan ni maila in på duskamtarpodden@gmail.com.
Jajamän. Så skriv om ni vill veta någonting specifikt, så hör vi och levererar.
Absolut. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Jag tyckte det var jätteintressant.
Så intressant och verkligen fler sådana.
Ja, verkligen.
Och vi ska röra oss på.
Vi ska röra oss på oss. Ja, vi ska börja röra oss. Men vi hoppas att ni får en toppen vecka. Så hörs vi igen nästa vecka.
Och ni lyssnar på
Du skämtar på den.
Hej då!
Puss och kram!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.